Då har vi glädjen av att hälsa välkommen till ännu ett program från Radio Maranata och vårat magasin. Där jag, Paulus Eliasson, samtalar med Hans Lindelöf och Berno Widén. Och vi talar om Maranata-budskapet, det grundläggande budskapet av vad det betyder att vara en kristen, att följa Jesus, att vad som är de grundläggande tingen i den kristna tron. Och ibland där vi är eniga med hela den stora kristenheten och så på olika punkter, men också där Maranata-budskapet särskiljer sig mer eller mindre. Och idag så ska vi tala om lärjungaskapet och vad det betyder att vara en lärjunge, vad det är för någonting i det stora hela. Och lärjunge kan ju vara ett lite gammaldags ord, men jag tror att vi ska få lite begrepp om vad det handlar om här idag. Och jag ska överlämna ordet här och ställa lite frågor och dela, så ska vi få tid att dela våra tankar allihop här. Men jag får börja med dig, Berno. Vad är det för någonting att vara en lärjunge och att följa Jesus?
Att vara en lärjunge, ja du, det kan vara väldigt mycket. Det är stort område. Men i grund och botten så handlar det ju om att lära utav någon, att ha en herre, en mästare. Att ha någon som på ett sätt har bestämmande rätten över mitt liv. Och att följa den. Och för oss handlar det om Herren Jesus Kristus. Och att han kallade lärjungar. Så att vara en lärjunge, det kan man nog lära mycket genom att läsa och försöka förstå hur de första lärjungarna Jesus hade, hur de fick det här uppdraget att vara lärjungar. Ja.
Ja, vad säger du, Hans, om det här? Vad är det grundläggande tanken bakom lärjungaskapet?
Det är de ord som Jesus uttalade då han kallade sina lärjungar: följ mig. Kan vi inte läsa just om en sån här händelse, det som skedde enligt Lukas evangelis femte kapitel, då det står att en gång folket för att höra Guds ord trängde sig in på honom där han stod vid Genesarets sjö. Fick han se två båtar ligga vid sjöstranden, men det som fiskade hade gått i land och höll på att skölja sina nät. Då steg han i en av båtarna, den som tillhörde Simon, och bad honom lägga ut något litet från land. Sen satte han sig ner och undervisade folket ifrån båten. Och när han hade slutat att tala sa han till Simon: lägg ut på djupet och kasta där ut era nät till fångst. Då svarade Simon och sa: mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på ditt ord vill jag kasta ut näten. Och när det hade gjort så fick det en stor hop fiskar i sina nät. Och näten gick sönder. Då vinkade det åt sina kamrater i den andra båten att dessa skulle komma och hjälpa dem. Och det kom och fyllde upp båda båtarna så att det började sjunka. När Simon Petrus såg detta föll han ned för Jesu knän och sa: gå bort ifrån mig, Herre. Jag är en syndig människa. För detta fiskafängets skull hade han och alla som var med honom betagits av häpnad. Också Jakob och Johannes, Zebedeus söner, som deltog med Simon i fisket. Men Jesus sa till Simon: frukta icke. Härefter ska du fånga människor. Här kommer väldigt mycket fram om lärjungaskapet. Hur lärjungen var innan han blev kallad. Hur lärjungen var när han blev kallad. Till exempel. Och sen själva då efterföljelsen. Som handlar om att, som Jesus uttrycker saken, fånga människor. Jag tycker det här är en utmaning i den tid vi lever i. Vi lever i en tid då nät har sin särskilda betydelse. Nätet rör vi oss med dagligen. Nätet varmed vi kommunicerar med människor. Men jag har ibland känsla av att jag har aldrig gjort annat än kasta ut nätet på fel sida om båten.
Ja, jag skulle säga, för att fylla i här, för att som vi har sagt många gånger redan i Radio Maranata när vi har haft våra samtal, både nu och tidigare också när vi talar om Romarbrevet, för där handlar det mycket om tro. Och tro är ju ett sånt begrepp som man ofta kan använda om att ja, men jag tror på Gud. Och framförallt när man talar med svenskar idag tror jag att man blandar det här begreppet ganska mycket och ofta uppfattar det som att jaha, så du tror på det här. Och det betyder att man tror att det existerar, eller man bejakar dess existens. Och så tänker man sig att det att tro på Gud, det är att liksom, ja, hålla det för sant att Gud finns. Och det är sant på ett sätt. Men att bli, vad den kristna tron handlar om är mycket, mycket mer än det här. För att i Johannes kapitel 14 och vers 1 så säger Jesus att han säger, var inte bekymrade, tro på Gud, tro också på mig. Och när han säger tro på mig så kan det ju inte betyda bara att man ska tro att han finns där, för att uppenbarligen så de stod ju rätt framför Jesus. Det var inte det handlar om, att man skulle tro att han existerade. Men saken var den att Jesus hade ofta väldigt många sympatisörer och människor som liksom rörde sig i hans närhet. Och vi kan se att han predikade för 5000 där, för 4000 där. Han var skaror som följde honom och så vidare. Så Jesus hade väldigt många sympatisörer, men han hade inte så många som var hans verkliga efterföljare. Eller om man vill säga det så, han hade efterföljare men han hade få lärjungar. Och så är det också i vår tid, att kyrkor och församlingar kan till stora delar bestå av Jesus sympatisörer, för att säga det så. Men ofta saknar just det här lärjungaskaps dimensionen i sin förkunnelse, i sin livsstil, i vad man förväntar sig av de som är med i församlingen och vad man ser hos sig själv, vad man liksom förväntar i sitt eget liv när det gäller de här sakerna. Men jag får fråga vidare här, för så nystar vi de här begreppen här. Vad betyder det då? Hur ser det ut när man lever som lärjunge? Hur kommer ens liv att se ut? Vad gör det med en människa att bli en sån här lärjunge? Vad säger du, Berno?
Ja, för det första är det ju något konkret, något som händer i ens liv. Vi talar här om att tro på Gud, och det är det ju många som gör. Bibeln säger att till och med de onda andarna tror på Gud och bävar. Men för Gud är ju verklig. Men just då att bli en lärjunge, man måste ju fatta ett beslut i sitt liv och så i handling då bejaka den här kallelsen. I grund och botten, så, om man ser det rent i ett andligt perspektiv, så handlar det ju mycket om just det här att inte bara acceptera, utan som Jesus sa i Johannes 6 exempelvis, där talade Jesus på ett sätt som blev väldigt påtagligt och nära. Han hade många som hade sett under och tecken, som hade varit med om brödundret och blivit mättade. Men så börjar Jesus undervisa om att äta hans kött. Och vad innebär det? Att äta utav honom själv. Och det här ledde till att många av hans lärjungar då, det står där i kapitlet att han hade, det var många som följde honom. De började ifrågasätta Jesus. Det här var en svår tanke, kan man läsa. Vem står ut med att höra den? Och här skedde det något konkret och verkligt då mellan en grupp av de som var med Jesus och en annan grupp av de som var med Jesus. Det står att de lämnade Jesus. De stod inte ut med att höra honom. Men så fanns det en grupp som inte, vad ska man säga, de hade gjort sitt val, tagit sina beslut och de visste, jag vill vara en lärjunge, jag vill följa Jesus genom allt. Och de som stannade med Jesus, de var ju så övertygade. Vid ett annat tillfälle sa ju Petrus här, till vem skulle vi gå? Just det här ödesmättade, det här att det här är mitt val, det här är det som gör livet värt att leva. Och här kan man ju ge personliga vittnesbörd också om kanske olika perioder i sitt eget liv för att kunna belysa lite bättre idag.
Ja, och Hans, har ditt, vad ska jag säga, du har ju fungerat som i församlingen och tillsammans med församlingen i många, många år och har tjänat som i undervisningen och på många andra sätt. Vad tycker du, hur har det här kallet till lärjungaskap satt sin prägel på dig och hur ser det här livet i efterföljelse ut?
Ja, alltså, med tanke på det ni har sagt här nu om att inte bara tro i största allmänhet att Gud existerar eller att, som Berno påminner om, att verkligen äta av hans kött, dricka av hans blod. Det handlar ju om att mötet med Jesus, det har vi sett också när vi läste Lukas här, det blir på något vis åtminstone en obekväm erfarenhet. Faktiskt kan den bli smärtsam. Men att då inte fly, man kan säga det blir väldigt obekvämt för de som var i synagogan i Kapernaum och höra Jesus tala om att äta hans kött och dricka hans blod. Men att inte stöta det ifrån sig, va? Det här obekväma, det är någonting obekvämt med Jesus. Det är han faktiskt som är den sten som byggningsmännen förkastade och som har blivit en hörnsten, men som har blivit en hörnsten. Och den stenen måste liksom, man måste bli uppmärksam på den här hörnstenen. Man kan inte säga om hörnstenen att den ska sitta var som helst i huset. Nej, den har sin bestämda plats. Hamnar vi i ett förhållande till Jesus som inte bara är, så att säga, att vi i största allmänhet tror på att han har funnits, utan att vi blir även hans efterföljare, så hamnar vi också i rätt plats i förhållande till ett byggnadsverk som Gud utför. Det talas faktiskt om, Simon Petrus skriver i sitt första brev, att vara levande stenar i ett andligt tempel. Och med tanke på den erfarenhet som jag då, du påminner om, vi fick ju vara med om en verklig, alltså när vi lyssnade till Imsen, va? En undervisning, han lärde oss ju skilja mellan, alltså, barnaskap och lärjungaskap. Att vara Guds barn, det är saligt, men det är inte säkert att man är för den skull en lärjunge. Lärjungaskapet förverkligas liksom då det finns en lärare, va? Som verkligen ger instruktioner och inte av sig själv då, utan genom den heliga andes smörjelse. Här fick vi ju vara med om saker tillsammans med Arne Imsen. Det blev så konkret. Va? Det handlar om vardag och arbete, som en syster vittnade om en gång, som jag kommer ihåg, på Gamla Bro. Det var vad lärjungaskapet handlade om. Till exempel, men att vi stod då i det här bestämda förhållandet till framförallt Herren själv. Jesus.
Ja, precis. Och jag tänker ju att det är att gå i lära hos någon. För att vi säger ju lärjunge, och det är ju kanske ett gammaldags ord, även om vi har det här begreppet att vara en lärling. Man skulle också kunna säga att det handlar om att vara en elev. Och ja, det finns lite olika ord på olika språk för det här, men kanske när man tänker sig elev så tänker man sig någonting väldigt teoretiskt. Man sätter sig ner i skolbänken och så lyssnar man på undervisning från lite olika lärare, man går från klassrum till klassrum. Så på ett sätt så är det där med elev ett ganska levande ord, vi förstår vad det handlar om. Men å andra sidan så det att vara lärjunge handlar ju både om det teoretiska och det praktiska. Jesu liv, när man läser evangelierna, så är ju hans liv väldigt mycket både teori och praktik. Både undervisning och helbrägdagörelse, både vandring och måltider. Det är liksom de här olika dimensionerna, och Jesus säger ju själv det, att om ni inte kan tro mig för det jag säger, så tro mig på grund av mina gärningar. Och lärjungaskapet handlar väl om det, att de som ser Jesus, de som följer honom, de som älskar honom och blir älskade av honom, de växer i den där relationen till Jesus. Och det som, jag ska inte säga automatiskt, men det naturliga som sker i en sån relation, det är att man formas efter den som man umgås med. Och man likformas med den som man umgås med. Och det är ju en helt klart en viktig del av lärjungaskapet. Jesus säger, den som vill följa efter mig, han ska ta upp sitt kors varje dag och följa mig. Den som vinner sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv, inte bara den som mister sitt liv ska finna det, men han säger den som mister sitt liv för min skull ska finna det. Och vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Och de här orden är så väldigt grundläggande för vad det betyder att vara en lärjunge, att formas av honom. När han bär sitt kors, så bär vi vårt kors. När han sättet som han ber på blir vårt sätt att be på. Så det handlar både om att ha Jesus som läromästare, men också som ideal. Och sen också att komma i tjänst tillsammans med honom, som Hans nämnde här i början, där just det här, följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Och de lämnade nätet och båten och de följde honom. Det blev ett uppbrott, det blev en förändring, och kristendom handlar om så mycket mer än att bara ta till sig en lärosats och säga att ja, nu tror jag på det här och nu går jag till kyrkan, eller nu går jag på de här mötena. Och jag skulle vilja säga att för mig så har Maranata-budskapet, det som jag har hört som liksom har varit grundläggande Maranata-budskap, det har varit just det här att Gud manar varje individ in i ett djupare lärjungaskap. Hans nämnde broder Imsens undervisning, och när jag har gått tillbaka till den och försökt lyssna på en del predikningar, jag var ju ganska ung när jag hörde dem första gången, så det kan vara anledning att gå tillbaka och lyssna och sådär. Och det har gjort med varierande behållning, med varierande tankar och många olika saker som man har gått igenom. Men en sak som är helt tydlig, det är att det finns liksom inte i Maranata-budskapet något självförhärligande på det sättet att man säger att ja, vi är ju de sanna lärjungarna, eller vi är de sanna kristna och alla andra är på någon slags B-kristna eller någon annan klass. Utan det fanns hela tiden den här maningen till varje enskild individ, och en självrannsakan också, som var det här, vi måste komma in i det förhållandet att verkligen som lydiga Jesu efterföljare träda in i hans tjänst. Och det har jag upplevt som en väldigt stor del av Maranata-budskapet, och att det har lagt så stor vikt vid just det här. Och det kanske du, Berno, har några tankar om. Jag får fråga dig också samma sak. Vad har det betytt för dig att vara lärjung? Och varför är det så viktigt att komma in i det här lärjungaskapet? Mm.
Du nämner här hur man kan lätt lägga fokus på vad vi är och hur vi har mer rätt än de andra och så vidare. Det handlar ju om vem Jesus är. Och det är utifrån det som våra liv formas. Det är utifrån det som vi får möjlighet att kunna vara lärjungar. Och Jesus sa, han sa att ingen kan komma till mig om man inte får det från Fadern. Alltså om man inte får det givet från Fadern. Och det är där vi måste söka. Och då handlar det inte om vem jag är, vem du är, vad jag kan och du kan och vad jag tror och så vidare. Utan det är mera det här att Jesu person får mer och mer ta gestalt i mitt eget liv. Och då får vi möta korset. För när man lyssnar till Jesu undervisning och lärjungaskapets villkor, så är det mycket att bära sitt kors, som vi har hört här också. Jesus, han tar upp principer om Guds rike, om dess förhållande till världen. Han lyfter fram såna här existentiella frågor också, som har med ekonomi att göra och gemenskap och så vidare. Och allt det här är ju med och formar oss till att kunna leva till Guds behag, alltså kunna vara hans lärjungar. Och där spelar ju församlingen en stor bit, men det är något vi kommer in i kanske i ett senare program. Men just det här med att formas utav en mästarhand, utav Jesus själv. Och oavsett vad man möter, oavsett vad man kommer in i, så finns det en linje, alltså en väg framåt. Man har tydliga råmärken i sitt liv. Och ja, det är oerhört spännande, måste jag säga, att få hänge sig till Jesus på det här sättet som man kan läsa om i Bibeln. Följa honom. Vara lärjunge.
Mm. Ja, precis. Och Hans, jag får säga, fråga dig också. Vad är det som gör det så viktigt för oss som kristna att komma in i funktionen att vara lärjungar?
Vi har ju sett det här att det handlar om att följa Jesus. Men det handlar om mer än det, därför att det var ju några som var väldigt klara över den inriktningen. De var väldigt klara över att de behövde följa Jesus. Men de var definitivt inte stämda, om vi säger, i överensstämmelse med Jesus. Så Jesus fick ju tillrättavisa dem då. Jag kan ta det här från Lukas evangelis 9 kapitel från vers 57, där det heter så här: medan de nu färdades fram på vägen, sa någon till honom: jag vill följa dig vart helst du går. Då svarade Jesus honom: rävarna har kulor och himmelens fåglar har nästen, men människosonen har ingen plats där han kan vila sitt huvud. Och till en annan sa han: följ mig. Men denne svarade: tillställ mig att först gå bort och begrava min far. Då sa Jesus till honom: låt de döda begrava sina döda, Men gå du och stad och förkunna Guds rike. Åter en annan sa, jag vill följa dig herre, men tillstäd mig att först ta avsked av de som hör till mitt hus. Då svarade Jesus honom, ingen som ser sig tillbaka, sedan han har satt sin hand till plogen, är skickad för Guds rike. Här var tre personer alltså. Alla hade sagt ja till Jesus. Och alla var klara över att de gjorde väl i att följa Jesus. Men ingen av dem fick godkänt av Jesus. Vare sig han som till början var så väldigt hängiven. Och jag vill följa dig vart helst du går. Nej, Jesus dämpade honom. Liksom det verkar som att det fanns någonting i hans hängivenhet. Det fanns inte tillräckligt mycket allvar i det. Jesus måste understryka att det här är ingenting lättköpt. Och sen har vi de som hade sina reservationer då. När de skulle verkligen vilja följa Jesus. Men det var det ena och det var det andra. Och då ser vi hur Jesus svarar. För att människor ska inte bara vara klara över vilken riktning man ska gå. Man ska också, när man rör sig i den riktningen, i Jesu efterföljelse, stämmas i överensstämmelse med Jesus. Som när en mästare stämmer ett instrument. Och det kan ju också, Bernhard talar här om att förkroppsliga eller gestalta saker och ting. Det är ju det är frågan om.
Ja, jag tänker också det att det här är så otroligt viktigt just därför att vare sig man tänker på det eller inte så verkar det utifrån det Jesus förkunnar som att lärjungaskapet är trons mål. Alltså det finns olika sätt att uttrycka det där på olika bilder som Jesus använder och apostlarna. Ibland så talas det om ett hus, att församlingen är som ett hus som byggs upp. Ibland sägs det att vi är Guds åkerfält, någon gång sägs det att vi är Guds Jesu Kristi kropp och talas om Guds folk och på olika sätt så uttrycks det här och det är inte nödvändigtvis att de här bilderna talar mot varandra men både att de kompletterar varandra och att de på olika sätt talar om samma sak och det är där jag tror att lärjungaskap är ett sätt att uttrycka vad det handlar om att vara en kristen. I slutet av Matteus evangelium så säger Jesus till sina lärjungar så säger han gå ut i hela världen och förkunna evangelium och så säger han gör alla folkslag till mina lärjungar. Alltså och så säger han döp dem och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Så lärjungaskapet, det var verkligen inte begränsat till de 12 som kallades för de 12 lärjungarna eller apostlarna. Och det var heller inte någon elitgrupp bland de kristna, bland de troende. Liksom att det fanns olika grader av kristendom och vad man kunde tänka sig, liksom, vilket engagemangsnivå man kunde tänka sig att lägga sig på. Där man kunde säga att ja, men jag är så kristen, jag är lärjunge, ja, men jag är så här och jag är så här. Utan lärjungaskap, han säger gå ut och lär dem allt, att hålla allt vad jag har befallt er. Det är det lärjungaskap handlar om, att lära sig och så att hålla det. Och det kan se väldigt olika ut däremot i olika människors liv. Vi som samtalar här, Hans, du har rest mycket österut och haft mycket kontakt och arbete och engagemang österut mot Ryssland och däromkring. Berno, du har varit mycket i Dominikanska republiken västerut. Jag har väl då, får jag väl säga, sydöst när jag engagerar mig i Rumänien. Och vi har på olika sätt haft olika tjänster, olika funktioner och så. Och det kan ju också vara så att en flerbarnsmor, utan att jag ska säga att en flerbarnsmor inte kan vara i Dominikanska republiken, det vet Berno allting om, men det kan vara olika tjänster som man har, det kan vara olika platser där man befinner sig i livet, men att Gud har att det här med lärjungaskap ändå är är vad det betyder att vara en kristen och att man verkligen får söka efter det. Och jag nämnde här de 12 lärjungarna. Vi har ju Petrus, Jakob, Johannes, Andreas, Matteus, Thomas, Judas, de här. Och jag tycker, och ni får säga vad, komma in och dela vad ni tänker här, men jag tycker att de ger oss exempel på många olika sätt vad det betyder att vara en lärjunge. Berno, har du några tankar omkring hur de 12 lärjungarna som Jesus hade står som exempel och hur de kan lära oss vad det betyder att följa Jesus?
De hade ju någonting gemensamt, och det är väl utgångspunkten för att det ska fungera, var det att de hade Jesus som mästare, som lärare. De hade Jesus som uppdragsgivare. Och deras gemensamma uppdrag, det var ju att förkunna Guds rike. Och allt vad det innebär. Men sen var det ju olika personligheter, de här lärjungarna. Vi kan läsa om Petrus, han var ju väldigt ivrig på ett sätt, spontan och ville helst springa före och bana vägen för Jesus egentligen, men på ett sätt som inte blev så lyckat jämt då. Vi har ju andra lärjungar med, och trots att de var så olika till sina karaktärer så hade de ändå det här gemensamma att vi har ett uppdrag utav vår Herre Jesus Kristus. Och det vill vi fullfölja. Och sen på vilka sätt man gjorde det, det kunde ju variera. Men huvuduppdraget, det var ju att måla Kristus, att göra Jesus känd. Och en som inte hörde till de här 12 lärjungarna, men som ändå har en stor plats i Bibeln, det är ju Paulus. Han var ju först en förföljare av Jesu lärjungar och av de troende, så att säga. Men sen fick han möta Jesus, och han blev ju på ett sätt en mer nitisk lärjunge än de flesta av det vi kan läsa. Och han skriver i Filipperbrevet 3, man kan se lite hur lärjungaskapet fångade honom. Han skrev så här: det är allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust, för jag har funnit det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus Jesus min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som skräp för att vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tron på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Då får jag lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i hans död, i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. Det här avsnittet här visar tydligt ett mål kanske för lärjungaskapet. Vår önskan är ju att i allt bli lik Jesus. Mer och mer. Som Paulus skriver också vid ett annat tillfälle, att det behövs inget rekommendationsbrev, utan man ska kunna läsa i våra hjärtan vad det är vi representerar, vilket budskap vi har och vad lärjungaskapet handlar om. Det handlar om Jesus, att följa Jesus, att bli mer lik Jesus, och att människor ska få lära känna Jesus. Allt annat är skräp i förhållande till detta. Och här tror jag kallelsen till lärjungaskap, den går ut till alla troende, alla som älskar Jesus. För det är väl ett syfte till att församlingen fortfarande finns här i tiden. Det är väl för att presentera Jesus för människor.
Mm. Vad säger du Hans om de 12 lärjungarna eller Bibelns, de exempel som vi finner i Bibeln på lärjungaskap? Vad säger det oss om hur vi ska fungera i vår tid?
Ja, det är faktiskt en fråga. Därför att även om vi får veta namnen på alla de här, och vi får veta en del i alla fall, och en hel del kanske om en och annan, så vet vi inte så mycket om alla. Vi vet ju att Simon Petrus, han uttalar ju sig, så det framgår ju till exempelvis när de var tillsammans på förklaringsberget i Markus evangeliets 9:e kapitel. Då det var Jakob, det var Petrus och Johannes som fick följa med Jesus upp. Och det står att Jesu utseende förvandlades. Hans kläder blev glänsande och mycket vita. Så att ingen valkare på jorden kan göra kläder så vita. Och för dem visar sig Elias jämte Mose, och dessa samtalade med Jesus. Då tog Petrus till orda och sa till Jesus: Rabbi, här är oss gott att vara. Låt oss göra 3 hyddor. Åt dig en, och åt Mose en, och åt Elias en. Han visste nämligen inte vad han skulle säga. Här har vi ett exempel på hur Petrus var då. Och då får vi också, när vi läser Nya Testamentet, klart för oss hur långt Gud kunde föra dem. Hur långt de kunde, alltså därför när vi läser Petrus brev så vet han ju verkligen vad han säger eller vad han skriver. Det är ju en helt annan, så att säga, Gud har fått föra honom så långt. Och detsamma kan man ju säga om Johannes. Vilka brev han skriver så småningom. Men jag tror inte han säger ett enda ord i något av de 4 evangelierna. Jo, vi hör honom naturligtvis i Johannes evangeliet. Men vad jag vet, när jag försöker komma ihåg spontant här, så är det bara hans mor egentligen som uttalar sig. I Matteus evangeliets 20:e kapitel. Zebedeus söners mor, ja, trädde fram till Herren med sina söner och föll ned för honom. Det var alltså Jakob och Johannes som var hennes söner, eller Zebedeus då. Och hon ville begära något av honom. Och han frågade henne: vad vill du? Hon svarade honom: säg att i ditt rike den ena av dessa mina 2 söner ska få sitta på din högra sida och den andra på din vänstra. Jag tror aldrig Johannes själv säger så mycket, men däremot så småningom i breven, vad som kommer till uttryck. Vilken djup tänkare och vad heter det, apostel, alltså profet, som har skrivit det 4:e evangeliet. Sen är det också en märklig, om vi går till det 4:e evangeliet, ett märkligt möte med Natanael i slutet av 1:a kapitlet, när Filippus för Natanael till Jesus och säger: den som Mose har skrivit om i lagen och som profeterna har skrivit om, honom har vi funnit, Jesus Josefs son från Nazaret. Och när Jesus får se honom då, Natanael, säger han: se, den är en rätt israelit, i vilken icke finns något svek. Vilket omdöme. Man skulle vilja veta mer om Natanael. Varför har vi inget Natanaels brev? Nej, det är faktiskt inte så många som skrivit brev. Det är några få. Det är Simon Petrus, det är Jakob, det är Johannes. Och Levi eller Matteus har skrivit ett helt evangelium. Johannes Markus har skrivit ett helt evangelium. Men han var ju inte bland de 12. Lukas har skrivit ett helt evangelium. Han var inte heller bland de 12. Johannes har skrivit ett helt evangelium. Han var bland de 12. Det var 12! Och man undrar, De som man inte vet så mycket om. Det skulle vara intressant att veta. Men det som kommit fram, som sagt, det vittnar om att Gud fick föra dessa sina lärjungar, sina efterföljare, väldigt långt. Pris för Gud. Och ja, det är underbart.
Ja. Jag tycker att de här exempel som vi möter i skriften med lärjungarna, precis som du säger, Hans, så visar de ju en väldigt lång utveckling mellan det vi läser i evangelierna, sen det vi ser i apostlärningarna och det vi möter då i deras brev. Så de framstår både som exempel till efterföljelse och ibland som exempel till varning. Genom sättet som de behandlar människor. Du nämner Jakob och Johannes, Zebedeus söner, och deras mor som hade den här förfrågan till dem. De kallas ju också för Oskans söner. Ja, Boanerges.
Tordöns män, eller vad sa du? Oskans sön.
Ja, det är lite olika i olika översättningar. en speciell... speciell berättelse där om Johannes och Jakob och hur de ville nedkalla eld ifrån himmelen över människor som inte ville lyssna. Och sen hur de då, ja, hur de förvandlas och hur de förändras, inte bara genom enskilda händelser som manduppfyllelsen och så, utan genom den här, också genom den här processen. Och genom sin svaghet så tycker jag att lärjungarna visar att en lärjunge är inte någon supermänniska. En elev är inte en överklassmänniska. Även om man kanske har gjort färdigt första och andra klass i skolan. Så visar de att det handlar inte bara om att gå in och bli en superkristen. Utan det handlar om att hitta en normal, harmonisk, fungerande kristen livsstil. Och precis som du säger så handlar det heller inte om rampljuset, för att det är så många av dem som är anonyma. Vad vet vi om Nathanael förutom det som står där? Vad vet vi om de här, det står om Simon Zeloten, förutom att han är zelot så vet vi nästan ingenting om honom. Och det finns flera av de här lärjungarna som inte... Ja, som fullgjorde sin tjänst, som var trofasta i det de gjorde, helt säkert, men som ändå står som ganska anonyma i skriften, som inte har gjort något stort avtryck för oss, men som kanske gjorde avtryck för de människorna som de mötte. Och det tycker jag är en uppmuntrande tankar. Vi tar med oss alla de här exemplen som vi har nämnt här.
Men kan man läsa i historien om hur samtliga lärjungar ändå slutade sina liv. Det var ju,
ja, precis.
De blev ju martyrer. En efter en fick möta döden för Jesus skull, för sitt lärjungaskaps skull då, för att man följde Jesus och för vittnesbördet om Jesus. Den enda som överlevde martyrdöden var väl Johannes, men som ändå fick lida för Jesu namns skull på väldigt grymma sätt.
Thomas kom till Indien, Andreas kom till, i alla fall nästan till Ryssland.
Ja.
Det är de här, men det är ju ingenting som ingår i kanon, men det är ju intressanta berättelser.
Ja, och det är ju också någonting av lärjungaskapets villkor, det här med överlåtelsen. Alltså om det är i rampljuset eller inte, så handlar det ändå om att ha ett överlåtet liv som är på väg mot ett martyrium, eller som är på väg mot uppryckelsen, som är på väg mot det som, ja, vad det än är som kommer, som dagligen tar på sig sitt kors och inte förväntar sig någonting annat än just det här korset. Men vi kanske skulle säga någonting mer om det här, just det universella i lärjungaskapet. Är det här verkligen någonting som gäller för alla kristna, och på vilket sätt gäller det för alla kristna? Vad säger du om det, Berno?
Jag tror att det finns en ganska skev bild rent allmänt då av vår uppgift. Många tycker att vi har duktiga predikanter, vi har duktiga evangelister, duktiga sångare, och de får liksom sköta den här biten och vi kan vara med och stötta dem. Och så blir det lätt att man blir en ekonomisk givare till någon speciell tv-kanal eller något sånt där, och så tycker man att nu har jag gjort mitt. Men faktum är att vi måste slå hål på det där och istället se på Bibeln och se på församlingens historia. Just det här med lärjungaskapet, det är faktiskt någonting som handlar om någonting långt mycket mera än att stå på en estrad eller att kunna sjunga eller vittna publikt sådär. Just det här att vara ett vittne för Jesus, att kunna ge en traktat till någon, en handaffisch, att kunna samtala med någon, att kunna bedja för människor. Det finns så många olika områden. Att ge bröd åt en hungrig, säga att Jesus älskar dig. Just det här att sprida Jesus namnet, det gör man på så många olika sätt. Och där inkluderas vi alla. Det är val i år. Och då är det mycket fokus just på det här att vi ska påverka genom politiken och genom att välja våra företrädare. Och där skriver man ju då egentligen under på att lägga min röst på den eller den, så delar jag dess ideologi på ett sätt då. Men här handlar det om någonting som är så mycket viktigare. Ska vi vara med och påverka att människor att göra sina val när det handlar om att följa Jesus? Det är så mycket mer angeläget än all den här kraften man kanske lägger ner i politiken. Att istället få använda det för Jesus, för Guds rike. Och det är universellt, det handlar om alla människor. Men vi behöver få ner det på ett vardagsplan så att säga, så att det blir åtkomligt. Det är inte det här att man ska ha stora arenor och mycket resurser, utan det handlar om att vara en lärjunge för Jesus.
Ja, vad säger du, Hans, om hur lärjungaskapet tar sig form idag? Vad betyder det för oss idag att vara lärjungar?
Ja, det betyder verkligen att ha missionsbefallningen i tankarna. Men jag tänker också på det, innan Jesus sände ut sina lärjungar på det universella uppdraget, så gav han dem ett lokalt uppdrag. Eller regionalt, jag vet inte, ska jag säga, inom Israels gränser. Va? I Matteus evangeliets 10:e kapitel ska vi läsa. Kan vi läsa om det? Därför det står, gå inte till hedningarna eller in i någon samaritisk stad, utan gå hellre till det förlorade fåren av Israels hus. Och när det universella uppdraget, så att säga, förverkligas, så kan vi se också ganska intressanta exempel på i den kristna församlingens historia att man har också velat transformera ner det på det lokala planet, regionalt. Och jag tänker på Sadhu Sundar Singh, som var verkligen en fruktansvärt hetsk motståndare till de kristna missionärerna i Indien, och som fick göra en helt genuin erfarenhet, men av det slag som självaste Saulus från Tarsus en gång. Han som blev en förebild, står det, till de som skulle komma till tro. Det gällde verkligen i fallet sade Sundar Singh. För Sundar Singh hade beslutat sig för, han förföljde de kristna, han var hetsk motståndare, men väldigt djupt förtvivlad, och bestämde sig för att lägga sig på rälsen när tåget kom följande morgon, om inte han fick en uppenbarelse om vem som verkligen var Gud. Om det var Buddha, Krishna eller vem det var nu då. Och han hade lite förväntningar på att det skulle vara Krishna. Men mitt i natten så uppenbarade sig Herren Jesus för honom. Och som han själv uttrycker det, jag kommer inte ihåg, men så det var en sån genuin upplevelse. Han blev ju verkligen Herrens lärjunge. Men han anpassade sig aldrig till de västerländska formerna eller idealen. Klädde sig som många som kom till tro då i Indien. De började genast klä sig i kostym och slips och sådär. Han gjorde aldrig det. Han fortsatte bära en gul kåpa som var liksom karaktäristisk för Indien mer kulturellt då. Men predika evangelium. Sen har vi en, jag vet, hette han Bruce Olson. Han uppfattar ju verkligen det här universella missionsbudskapet påtagligt, begav sig till några indianstammar eller vad det var för några folkstammar, ja, mot tilonerna, och gick och vägleddes verkligen av det här: om icke vetekornet faller i jorden och dör, så blir det ett ensamt korn, men om det dör så bär det mycket frukt. Han gick ju den vägen. Han blev ju nästan motilon, eller jag vet inte om han blev det, va, själv. Lärde sig helt deras seder, lärde sig deras språk och lärde sig hur han skulle predika evangelium för dem då. Oerhörda sådana här exempel finns ju, tack och lov skulle jag vilja säga. Och det finns som sagt många olika naturligtvis sätt och exempel, men jag tänkte nu på de här två personerna.
Ja, det är två fantastiska exempel på hur lärjungaskapet tar sig uttryck och tar form idag. Alltså vi har sett både på det som handlar, som Jesus talar om, människofiske. Vi har sett på det som handlar om ett studium. Och i vår tid, jag menar på Jesu tid, så kunde de sätta sig ner och höra han hålla predikan. Men i vår tid så handlar det kanske mer om ett bibelstudium. Att sätta sig ner och studera det som Gud har talat genom sitt ord. Det handlar om att komma in i tjänst. Berno talar här om det här att ge någon ett glas med vatten, jag menar klä någon naken, få någon i hus, se till att det är det här som lärjungaskapet handlar om. Och det handlar framförallt om att söka närheten till Jesus. Och någonting som vi inte har talat så mycket om i det här programmet, men som säkert kommer tillbaka i nästa program då vi ska tala lite mer om församlingen, det är ju det här att lärjungaskapet är ju inte ett enmansföretag heller. Ingenting som man gör i det privata eller i det avskilda. Och till sist så skulle jag vilja säga någonting om, alltså det är ju någonting som säkert har förföljt församlingen genom alla tider, det här att det är så lätt att förfalla i ljumhet och slentrian, som är lärjungaskapets död på så många sätt. Och jag tycker inte att vi behöver peka finger på någon överhuvudtaget, utan man kan, var och en kan se på sitt eget liv. Men jag tycker att det här är ett stort problem i hela kristenheten, att församlingar oftare har fokus på mötesbesökare än att föra människor till Gud. Och det kan vi ha, det kan jag ha också. Att man fokuserar på andra ting än på det här stora, som är att göra lärjungar. Att göra alla folkslag till Jesu lärjungar. Där kyrkor och församlingar hellre blir ett tjänande organ, precis som du Berno sa här, att man ibland sätter ut liksom gudstjänsten på entreprenad till proffs som ska presentera evangelium på ett fantastiskt sätt, och det kanske de klarar eller inte, men det är inte det som är det viktiga, utan man förlorar den här innerligheten och personliga gemenskapen med Jesus. Och vårt program, det går emot sitt slut här, så vi får väl avsluta med att låta det här bli en uppmaning till, till våra lyssnare, de som har följt med här, att för lärjungaskapet handlar om just det här att söka Guds rike först, att göra det till sin första prioritet. Herre, var skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och det här blir en allvarlig uppmaning. Men samtidigt så handlar det inte om att slå om en växel och så är man den perfekta lärjungen, utan det handlar om att börja där man står, börja där man är och utifrån de förutsättningar som var och en har söka ett djupare liv i Gud och söka ett djupare tjänst tillsammans med honom. Och det får bli vår uppmaning här till slut. Du har lyssnat på Radio Maranata. Ska alldeles strax avsluta, men jag ska bara säga att nästa vecka då, om Herren vill, så kommer vi att tala mer om församlingen och vad församlingen betyder. Det är en stor del av Maranata-budskapet. Jag får säga ett stort tack till Hans Lindelöf och Berno Widén som har samtalat med mig här idag. Och till alla er som har följt med oss så säger vi ett stort tack, Guds rika välsignelse och på återhörande. Du har lyssnat på en podcast ifrån Radio Maranata och det här programmet har sänds över Stockholm och Örebro närradio. Vi ska nu lyssna på sången Jag vill följa dig och Jesus i en inspelning från 2022. Jag ska bara nämna att om du vill komma i kontakt med Maranata så kan du göra det via e-post info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Vi önskar Guds rika välsignelse och på återhörande.
Och slut mig i din vilja in. Och jag är trött av vägen, så viska till mig, du är min. Har du följt med här i tiden under några korta år, ska du upp i evigheten och följa lammet vart det går. Och har du följt med här i tiden under några korta år, ska du upp i evigheten följa lammet vart det går.
Amen. Varsågod och sitt ner. Tack så hemskt mycket.